Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Du lyssnar på Studio Krim, jag heter Ricardo Burrows och jag är reporter här på LT. Och jag sitter här som vanligt tillsammans med krimreporter Torbjörn Granström. De lovades heltidsjobb här i Sverige, bara de kunde betala 230 000 kronor vardera till sin landsman. Nu vittnar 11 stycken indiska medborgare i rättegången mot en 51-årige Södertäljebo som tagit deras pengar och satt dem i arbete under slavliknande förhållanden. Det är enligt åklagaren. Men innan vi ger oss kast med det så, Tobbe, det pågår ytterligare en viktig rättegång just nu.
Ja, det är det första åtalet som har väckts i den här uppblossade konflikten som startade i höstas mellan de här två falangerna som vi kallar det, Saltskogsfalangen och Ronna-falangen. Det var det ärendet där en MC eller skoter kom in åkandes, två personer, svartklädda personer på, och öppnade eld med automatvapen i Saltskog. Och en person sköts ihjäl och en annan hade tur som överlevde men träffades.
Kan du inte beskriva lite mer i detalj vad som hände på platsen?
Jo, det var tre killar som hade stuckit ner till OKQ8-macken alldeles därintill och var på väg tillbaks in på innergården av Myntstigen i Saltskog. Och samtidigt så det är ett ställe där ofta folk ur Saltskogsfalangen står och hänger vid de här, utanför de här portarna. Och plötsligt så kommer då den här skoten uppåkandes. Den har kommit upp liksom via Genetaleden och Barrtorpsvägen där förbi det här allaktivitetshuset. Och in då till höger där på innergården. Och då står det folk och hänger i de här portarna. Och då är det någon som ropar moppe, moppe eller något sånt där. Och så sen så alla är liksom på högsta beredskap eftersom det, har ju, det här kriget har ju pågått i en vecka snart nu. Så ja, ganska exakt en vecka. Så de springer in i portarna i trapphusen och försvinner. Så där. Men de här killarna som kommer upp i, på andra sidan av innergården, de liksom möter då den här skoten. Och den kommer med full fart. Så den kör ju kapp dem och börjar peppra bokstavligen. De öppnar automateld och den här, två av de här killarna blir träffade, en 19-åring och en 16-åring. 19-åringen avlider ju i ett kulregn på åtta. Han träffas av åtta kulor varav flera dödande liksom i huvud och kropp, i rygg. Och sen så 16-åringen försöker ta skydd bakom ett träd men träffas av sex kulor. Och han har en jäkla tur som överlever. Han träffas i halsen, han träffas i bakom örat, i kroppen. Och när polisen kommer så ligger de här blodiga på marken. Och den ena avlider på platsen och den andra förs med ilfart till sjukhus och han kommer att överleva. Liksom. Och intressant är också faktiskt att den 4 oktober, två dagar innan det här, så ser man ett identiskt ekipage på en identisk skoter och komma uppåkandes mot exakt samma plats. Men då gör man en utsväng och vänder för då råkar en polispatrull finnas här. Så man tror att de tänkte slå till redan då.
Ja, det är ju väldigt tragiskt det som hände. Det är ju en 19-åring som har mist livet. Vad vet vi om den här 19-åringen?
Vi vet att han inte var en särskilt inbiten liksom, vad ska jag säga, medlem i någon situationstecken av den här så kallade Saltskogfalangen. Eller liksom, han var inte någon grov brottsling där. Liksom. Och det man vet är att han umgicks med dem. Han hade stoppats vid såna här stopp och kontroller med folk i den här liksom, falangen tidigare och så. Men många personer säger då att han ska ha liksom distanserat sig på slutet ungefär ett halvår innan så här han kunde komma ut och stå och snacka med dem. Men han hade liksom siktet inställt mer på studier. Han hade på att läsa komvux upp sina betyg och så där. Och han hade en kompis som var lite grann av hans bästa kompis förebild och som pluggade redan och försökte inspirera honom liksom och så. Ungefär så har det beskrivits. Men att i bland de här i Ronna-falangen ändå, för man har hittat chattar senare via deras telefoner, så är det uppenbart att de själv när de chattar om vilka tillhör den andra sidan, för under de här dagarna så är det väldigt nödvändigt att ta reda på vilka är med oss och vilka är emot oss, för att det är inte riktigt klart, och det säger ju en del om hur lösa liksom de här så kallade falangerna är i sina utkanter, liksom att man vet inte exakt vilka det är som är på den andra sidan, och därför finns ett behov att snacka ihop sig om det, så man har trådar på om det är WhatsApp eller vad det är för någonting, eller ja, där man snackar om sånt där, och det man får tag i, och där nämns faktiskt båda de här träffade som att de är med Saltskog, de är med, men de nämns inte liksom som vissa kan man höra nämns i mycket hårdare ordalag så, utan förmodligen kom de hit till det här stället där de visste att Saltskog fanns och sköt på allt som rörde sig som de uppfattade liksom tillhöra den sidan ganska urskiljningslöst.
Nu står i alla fall två stycken åtalade. Vad är det de står åtalade för?
De är åtalade för medhjälp till mord, båda två.
Men okej, okay, bara medhjälp. Alltså, har vi en ny situation som det här åkermordet som vi har pratat om i tidigare avsnitt där man inte riktigt vet vem det var som mördade, eller finns det någonting annat här som ligger bakom just det med medhjälp till mord? Det är ändå en person som dött, tänker jag.
Båda har ju suttit väldigt länge för mord. Alltså de har ju suttit häktade misstänkta för mord. Sen har åklagaren mot slutet ändrat till rubriceringen till medhjälp. Och det är därför att han har, ska vi säga, säkrat upp med hängslen och livrem för att den bevisning som har framkommit då har, ja, håller liksom, har större chans att liksom gå igenom på medhjälp och inte på direkt mord.
Okay.
Men det är ju rätt intressant ändå, för att just som jag sa, att de har ju suttit båda för mord liksom, under en lång tid så trodde man att de hade varit på platsen. Sen har det framkommit uppgifter som visar att i åtminstone den enes fall så är det inte så. Och sen handlar ju allting om bevisning, och det som har framkommit i det här målet, det är ju princip som alla andra sådana här mål, det är indiciemål liksom, utan det är olika liksom bevis här och var som åklagaren plockar ihop till en kedja, och sen så är frågan då om domstolen tycker det räcker för att fälla dem. Och det är helt enkelt så att det går inte att visa liksom att det är just de här som har suttit på den här skotern och när det har öppnats eld, när de har skjutit.
Men det finns ingen risk att det kan vara en tredje person inblandad, utan man vet att det är två stycken.
Det finns fler inblandade i det här, men det är de här som är de enda som har kunnat åtalats. Hela brottsplanen har ju varit liksom så här att det här ekipaget på skotern drar iväg från Geneta mot Saltskog. Och det är en rad kameror som sitter här och var. Så då har man ju sett den här misstänkta då MC:n passera förbi liksom de här olika kamerorna. Det är två svartklädda personer. De har inga hjälmar, utan de har bara liksom huvor uppdragna, så bara ögon syns och så. Även vittnen längs den här vägen berättar också det, att vi har träffat på dem där och där, och man såg bara ögonen på dem, och jag reagerade på det och kände lite så här vibbar av oro liksom så. Så man har en ganska bra bild av att de färdas dit. Sen kommer strax efter två personer på elsparkcyklar. Och sen efter att den här skjutningen har skett i Saltskog, så ser man det här ekipaget åka tillbaka från Saltskog förbi de här kamerorna. Och sen ser man elsparkcyklarna också kommer tillbaka med två personer som också döljer sina ansikten rätt bra. De kommer på en svart och vit elsparkcykel. Och då är liksom teorin är ju liksom att de här på elsparkcyklarna har ju mött upp mördarna, gärningsmännen, gett dem elsparkcyklarna, och sen så har man själv tagit hand om den här moppen eller skoten rättare sagt.
Så kontentan är väl att åklagaren väljer helt enkelt att åta dem för medhjälp, för att antagligen är större chans att de fälls då, att man får bort dem från gatan helt enkelt.
Ja, större chans att fälla dem. Och intressant är också att samma kväll så hittas ju den här skoten på Prästgårdsvägen i Geneta. Fortfarande är avgasröret varmt. Man är rätt säker på att det här är fordonet. Och eftersom Södertälje vid det här laget har absolut högst prioritering hos NFC, Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping. För vi ska ju veta det att det här sker ju den 6 oktober. De här våldsamma skjutningarna i Södertälje börjar ju den 30 september. Då sker det första mordet i Ronna. Den 1 oktober sker det andra med den här 41-åringen som tros ha skjutits av misstag. Den 6 oktober sker det här. Och då är ju liksom fullt av poliser i Södertälje. Södertälje är prio 1 i hela landet. Så vad man gör är att man i ilfart kör ner den här skotern till Linköping och undersöker den och hittar då DNA från de här två åtalade på den här skotern. Så det är liksom ett av de här bevisningarna i den här indiciekedjan. Sen är det också intressant därför att under resans gång, under utredningens gång, så har då en av de här killarna erkänt att det var han som åkte på elsparkcykeln, den ena elsparkcykeln, efter det här ekipaget. Man har också konstaterat att han har haft två elsparkcyklar, en svart och en vit. Och ju mer sådana uppgifter som har kommit fram, till slut har han då känt sig tvungen att berätta att jo, men han åkte faktiskt på den och han lämnade över den till någon. Men han hade ju ingen aning om att den skulle lämnas över till någon som hade gjort någonting sånt här, som att mörda någon. Är ju liksom, han lämnade ju över den utan att veta liksom att det, för han förnekar ju liksom inblandning i hela händelsen. Så det är ju ändå intressant, för mellan raderna så säger ju, om det då stämmer de uppgifterna, så kan ju han inte ha varit på platsen och skjutit. Han kan ju inte ha tillhört det ekipaget som alltså ingått där bland de här två som sitter på skoten. Men den andra är faktiskt intressant i sammanhanget. Därför det är hemma hos honom man hittar båda de här elsparkcyklarna sen. Och då kan man ju ställa frågan, jaha, skedde det till byte? Är det sannolikt? Eller varför hittades det där? Det är också hemma hos honom som ett grannvittne sen ser att det bränns, eldas i hans grill. Och det är svart bolmande rök som kommer upp. Det här är Geneta då. Och det luktar liksom gummi och plast och sånt där liksom. Det grillas inte kött liksom på den grillen, utan det är något annat som eldas upp helt enkelt.
Ja, det blir ju mycket för åklagaren att nysta här. Alltså det är ju många olika delar, men det jag reagerar på är ju verkligen hur mycket man vet på något sätt. Alltså så här, du förklarar en ganska lång händelseförlopp, att det verkar som att polisen har ju ganska stor inblick på många olika delar, och som du själv nämner, man har ju prioriterat Södertälje strax efter att de här skjutningarna började där i höstas. Och man upprättade en särskild händelse. Och det jag kanske själv reagerar på är ju, polisen har ju tidigare fått ganska mycket kritik för att, alltså, många av de här gängkonfliktsmorden har gått ouppklarade. Att det mördas men ingen grips, eller man har liksom inga misstänkta. Eller så har man misstänkta men man har för lite bevis för att fälla dem. Nu är det ju väldigt många som sitter liksom gripna
i olika ärenden.
Vi har ju 41-åringen vid Genetaleden, han som polisen tror blev oskyldigt skjuten. Vi har de här två nu då, första rättegången. Någonting har ju hänt, säger min magkänsla, eller?
Man kan säga att de har fått, eller alltså polisen har haft rätt stor framgång. Jag vet inte hur de här domarna kommer falla ut och sådär, men bara att det väcks åtal är ändå en fördel, för det kastar ändå ljus över händelsen. Om inte åtal hade väckts här så hade vi liksom inte vetat ett dugg. Och här ser man ju ändå liksom, det finns ändå en händelsekedja, och alla som läser det kan ju faktiskt, ja, få ju en insikt i en hel del i alla fall. Men man kan ju säga så här, att det som hände i höstas när det liksom blossade upp till öppet krig, och där de sköt tre pers på inom loppet av en vecka eller något sånt där, eller dödade tre personer och sköts fler, så kan man ju konstatera att det händer ju någonting där. Man blir förbannad på varandra, och den utlösande faktorn är förmodligen den här skjutningen 23 september i Saltskog, när några personer rånar falangen, två personer blir beskjutna och flyr därifrån. Det är någonting som sker där, och då blossar allt det här upp. Och effekten av det här är att det här är rätt unga personer. Känslorna är i svall, man är förbannade och man ska hämnas hit och dit. Då sker en massa misstag som inte alltid sker i gangstermord. Därför de är väldigt planlagda. Det är liksom personer som liksom har olika uppgifter i en mordkedja, där man tar hand om vapen och allting och sånt där. De har förvisso haft lite grann det här med, som jag snackade om nyss, liksom elsparkcyklar och så, men det är fortfarande en mycket enklare plan liksom, och det öppnar upp för misstag, och det öppnar upp för att polisen ska komma in, om man säger så.
Ja, men för det som fick mig att börja reagera lite kring att jag kanske börjar se en förändring i hur man får tag på folk är. Det var ju förra veckan som det sköts. Det här har ingenting med Södertälje att göra, så jag ber lite om ursäkt. Men det var förra veckan det sköts i Rågsved, och jag bor i Rågsved och bor väldigt nära där det skedde. Så det är ju balkongen öppen den kvällen. Det var ju ganska varmt den dagen om jag minns rätt, men jag brukar ha balkongen öppen och jag hör ju skotten. Och det går verkligen inte lång tid innan man hör liksom första helikoptern komma och sen andra helikoptern komma. Och sen spejar jag ut över hela Rågsved och så är det blåljus överallt. Alltså det, jag kunde inte kolla.
Och där har de också gripit folk.
Och där grep de fem samma. Alltså morgonen efter när jag läste om nyheten så var det ju fem gripna. Nu är ju alla satt på fri fot förutom en då, som är misstänkt för mordet. Men det känns som en förändring. Alltså att så många poliser kunde vara där på.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Så kort tid förvånade det även mig. Hur mycket vi än har pratat om det här i podden så blev det ju någon sorts veckaklocka. Aha, det kryllar av poliser i den här staden just nu.
Ja, och i Rågsved var det väl också unga gärningsmän. Var det inte där det var en 15-åring eller? Vilken är det som...
Ja, precis. Det var en 20-åring som miste livet då vid en grill ganska nära mig. Men det var väldigt unga personer som tycks ha varit inblandade. Nu är inte jag helt inläst i det fallet eftersom det inte rör mitt bevakningsområde, utan jag läser ju bara vad medierna säger. Men
om vi har... I Södertälje så har vi väl fem mord i liksom som har inträffat efter det här upplossandet, om vi säger så. Och i tre av de fallen ser det ut som att det ska väckas åtal. Och då brukar polisen säga att vi klarar upp ungefär 20% av morden, säger de. Men jag skulle bra gärna vilja faktiskt kontrollera den siffran också, därför att tar du bort allting från Encrochat, där man läser om de här morden, och Anom och Sky och alla de här apparna där liksom vi läser svart på vitt om morden, ta bort alla dem, för de skulle man ju inte veta om man inte hade liksom avslöjat det här. Under normala omständigheter undrar jag om det är 20% i gangstermiljöer, eller har man räknat, jag måste faktiskt undersöka det där, har de lyft in andra mord i den statistiken? Oavsett så kan vi konstatera att även om det skulle vara 20% så är det ju liksom lite, och i det här fallet är det 3 av 5, så att ja, men då är det ju, vad är det, 60% då, så, som det kommer i alla fall väckas åtal i. Sen får vi se om det blir fällande domar eller så, men statistiskt så ligger de ju bra till. Och det sista mordet har vi inte nämnt där då, men det var ju det här som skedde i Flemingsberg. Det hör ju ändå till den här konflikten, tror man, eftersom det sitter 3 pers, varav 2 från Saltskogfalangen. Så att
ja, det återstår ju att se. Vi måste ju vänta på domarna som sagt innan vi kan antingen hurra eller... Ja, våldet fortsätter hur som helst. Det har ju inte slutat sen den hösten, har det ju inte. Tyvärr. Men det är ju inte bara i gängkonflikten som det har varit ganska extrema former av våld. Utan det var ju nu i mitten på maj som det small ganska rejält när en bil sprängdes i Ritorp. Och det blir det tredje bombattentatet för i år i samma område, och nu är ju liksom boendena där satt i skräck. Men det har liksom ingenting med gängkonflikten att göra, eller?
Nej, än så länge ser det ut som att vara en typisk händelse i det så kallade Södertäljes parallellsamhälle. Det brukar ju vara så. Det kan spränga en bil här, eller det kan vara en bomb som exploderar mot en festlokal där. Och det är inte alltid som det klaras upp vad som ligger bakom det, men alltid när det klaras upp så är det någon business liksom. Under. Det är pengar och business, och man har, det är någon som har upplevelsen att man har blivit blåst, eller man kräver någon på pengar liksom och så.
Så man vill inte göra illa varandra, utan man vill skrämma varandra?
Det är ju det liksom, att man vill ju ha pengar, och då tycks det utifrån de källor som vi har vara någon liknande fall här. Det betyder ju inte att det är så att de här som har drabbats är liksom skyldiga och betalar någon, men det finns någon där ute som tycker det. Och i det här fallet så, enkelt uttryckt, så köpte man en Ja, det här har jag fått förklarat, att man gick ihop ett antal personer och investerade i ett företag utanför Södertälje, ska sägas. Men en av de här personerna ska ha upplevt sig som att blivit blåst av de andra. Det är det som påstås då. Och och att det har legat bakom den här kedjan av explosioner som har varit och detonationer liksom.
Men du menar alltså att de här typerna av sprängningar har varit vanligt i Södertälje?
Vi har ju exempelvis sen explosionerna eller sprängningarna mot festlokalen i Geneta på Klockarvägen, syrisk-ortodoxa kyrkans festlokal där man brukar anordna bröllopsfester och sånt där. Det är ju en av 8, 9, 10 festvåningar i Södertälje. Och kring de här festvåningarna så har det ju varit lite händelser genom åren. Och mot den har det varit tre detonationer. Och där såg det ut som att man inte skulle få reda på vad det var. Därför ingen av dem, vad ska vi säga, berörda hade någon aning om vad det var. Men det kom ju faktiskt fram genom att man hittade spår på det här batteriet och sladden som man använde för en av de här detonationerna när man sprängde en bomb. Och då dömdes ju en person ur den kriminella miljön där i, som är egentligen kopplat tror jag till Ronna-falangen idag. Men då var det ju inte riktigt falangen, för det här var 2018-19. Så han dömdes ju för det, helt enkelt. Allmänfarlig ödeläggelse eller något sånt där. Och även då framskymtade ju utredningen att det fanns liksom olika uppfattningar om vilka som skulle ha del av pengarna som liksom kommer ur den där verksamheten. Liksom. Så att det tenderar att kunna hända saker liksom i det polisen kallar parallellsystemet, parallellsamhället. Och då så klaras det upp, men väldigt ofta inte.
Har du försökt prata med de här inblandade på något sätt?
I?
Den senaste sprängningen.
Ja, jag har försökt få en kommentar, men det är ingen som vill prata där heller. Och i det fallet så får man ju säga så här att liksom, där har det inte kommit fram någon liksom FUP eller utredning som gör att vi kan säga att det har framskymtat liksom bråk om svarta pengar och sådär. Men vi kan konstatera att av de källor vi har så har det kommit fram att man har varit oense om en affär, som jag nämnde. Men sen i detaljer kan vi inte säga någonting liksom i...
Ja, vi får helt enkelt avvakta och se om det här kommer klargöras eller inte. Tid verkar ju ta många gånger i alla fall. Men jag tänkte i alla fall svänga tillbaka till det jag nämnde där i början av avsnittet. Det är alltså en 51-årig Södertäljebo som nu står åtalad för 11 fall av människohandel. Det är alltså 11 stycken indiska medborgare som vittnat mot den här Södertäljebon om att han har lurat hit dem från Indien. Alltså, han har lovat dem heltidsjobb så länge han får betalt 230 000 kronor. Det var ett annat liv som väntade dem här i Sverige förutom ett heltidsjobb. Vad var det som hände här?
Ja, men de hade ju enligt dem själva blivit lovade tills vidare anställning, alltså ett fast jobb med en månadslön på cirka 23 000 eller något sånt där. Och då hade de bilden framför sig att då skulle de kunna bo och jobba i Sverige i överskådlig tid liksom. Och vissa tog hit sina familjer och så också då. Och när de väl kom hit så var det inte riktigt så, utan det var förvisso så att de liksom erbjuds jobb via den här 51-årings bolag. Och han i sin tur hade olika kontrakt med olika företag som de kunde åka ut och städa, de kunde åka ut och göra liksom reparationsarbeten eller de kunde skotta snö och sådana här saker. Men det var liksom mer ströjobbskaraktär, och enligt deras målsägarbiträde då, så ska ju flera av de här kanske tjäna en 20 000 på ett år eller något sånt där. Och det var inte alls vad de hade förväntat sig, och menar då att de hela tiden blev lovade att jo, men det kommer eller något sånt där, men att till slut insåg de att det här skulle aldrig bli fallet, och då hade de ju pantsatt och sålt liksom ägodelar i Indien då, och då anmälde de den här personen helt enkelt då.
För de var ju rädda, vad jag förstått. Alltså, det har ju alltid hängt ett hot om att... För de fick arbetstillstånd. Det är inte som att de har kommit hit och jobbat olagligt, utan de har ju haft arbetstillstånd. Och, men att man hotat med Migrationsverket.
Ja, just
det. Om ni inte gör som vi säger så ringer vi ju och säger att du inte har något jobb, och då får de ju inte vara kvar här i landet.
Alltså, alltså arbetskraftsinvandringen har ju liksom, nu på slutet har det ju stramats upp lite. Det är lite liksom svårare, om jag fattar det rätt, att liksom bara göra så här, men det är sannolikt fortfarande möjligt liksom. Men att förr så var det ju så liksom, eller förr tills alldeles nyligen, så räckte det ju med att en arbetsgivare i princip i Sverige utannonserade en tjänst i 10 dagar, och sen så alla som sökte den, så om några sökte den utifrån EU liksom, så var det upp till arbetsgivaren att liksom bedöma att de här är mer kvalificerade för min verksamhet än de här. Och hela systemet var upplagt på, det var väldigt enkelt att ta in folk den vägen liksom till Sverige då. Och så att det var också liksom lite grann i hela systemet, det fick ju kritik också, att det var ju bara liksom den här typen av upplägg, om de nu stämmer liksom, att man då vänder sig till folk utan och säger så här: okej, vi har så här, jag kan fixa att du får arbetstillstånd, men du får betala mig 230 000 först. Det är liksom systemet upplagt för det lite grann. Det är givet att det skulle dyka upp såna här fall. Och det har ju dykt upp andra såna här fall också. Men och man tror väl att det är ganska utbrett egentligen, och sånt som man aldrig har upptäckt. Så det stämmer ju liksom. De hade ju det här liksom arbetstillståndet då. Och om de då... De var ju liksom en beroendeställning till den här personen då, för skulle de börja liksom kritisera och klaga och ifrågasätta, då skulle de, återigen menar de målsägarbiträdet till de här personerna, att då hände det i vissa fall att det slogs en signal till Migrationsverket, och så sa man att person X, Y och Z jobbar inte längre i det här bolaget. Ja, men då får de arbetstillståndet indraget, då har de inte rätt egentligen kanske att stanna. De hade liksom det trycket på sig, och de som hade tagit hit sina familjer speciellt, de kände att de kunde inte göra det här. De hade ju liksom dessutom sålt grejer och tagit sig hit. Sen har jag fattat det här som att, det ska ju sägas, att han säger ju att det inte har varit något sånt här löfte i botten då, utan att han snarare såg att han hjälpte dem här till Sverige. Han säger ju att han inte har fått några pengar och sånt där, men det säger ju alla att han har fått, sen att bevisa det och så. Men ja, han säger i alla fall så här i förhör, att tittar man på restauranger liksom från indiska restauranger och så här, så hittar man knappt någon där det inte finns såna här förhållanden liksom, att man har tagit in folk och de kanske inte jobbar heltid utan de liksom hjälper till lite grann och sånt där. Och så kan man väl säga att under det här året eller något sånt där, när de så inhystes de ju i en lägenhet och en villa som den här 51-åringen hade tillgång till i Sverige. De fick bo där och fick hjälpa till att liksom bygga altan och skotta snö hemma hos honom också, sånt här, och säger de då. Och, men det är ord mot ord, det skulle säga så. Men,
absolut. Men vem är den här 51-åringen då?
Ja, 51-åringen kan vi säga att Han har ju liksom figurerat lite grann. Nu om jag fattat det rätt utifrån den här liksom utredningen, så ska han ha liksom sålt huset som fanns i Södertälje. Vi preciserar inte exakt var det fanns, eftersom det är ingenting som är dömt i det här fallet än. Så att vi säger bara Södertälje liksom så. Men man vet att han bodde i Portugal och Dubai en hel del enligt åklagaren under de sista åren. Han avtjänar just nu ett straff för grovt bokföringsbrott. Man grep honom i Portugal för det här med människohandel. Därför några av de här indierna hade åkt ner dit till Portugal också. När det inte funkade i Sverige så åkte de till Portugal av någon anledning. Och jag har förstått det som att det var ett land som det var lätt att få stanna i. Och där greps han, och då var han misstänkt för liksom bokföringsbrott i samband med att man gjorde undersökning av hans bolag och sådär. Men sen så dessutom så har han ju då haft en misstanke mot sig. Ekobrottsmyndigheten har ju utrett honom, och då har han varit misstänkt för enorma momsbedrägerier, sådana här telefonmomsbedrägerierna som just har varit omskrivna. Och då ska han ju då ha, ja, staten ska bli lurad på 150 miljoner. Men sen om hur det går med det ärendet måste jag kolla upp faktiskt, för enligt hans försvarare kommer det inte väckas åtal där. Då kommer det läggas ner, eller om det inte har lagts ner redan.
Men det är ju alltid min bild kring de här ekobrotten, att de är lite kämpigare att ro i hamn för liksom myndigheter. Jag vet inte om det handlar om bevisning eller om myndigheter ibland är liksom för snabba med att liksom sätta igång en rättegång eller vad det nu kan handla om. Men...
Ja, och skulle det vara så att de har lagts ner, då kan man ju ändå konstatera att det måste ha hänt under tiden som han sitter och avtjänar det här straffet och i avvaktan på de här ärendena med människohandel. Skulle det då på något sätt ha hänt, så måste han ju skatta sig rätt lycklig ändå där han befinner sig, håller på att säga. Därför att det här är ju lite småpotatis mot det, om man säger så.
150 miljoner är inte lite pengar.
Och sen så är det ju, ska ju sägas också att det här var ju då 11 personer, och vissa av de här personerna menar ju att de är ju bara en bråkdel liksom av andra personer som har liksom på motsvarande sätt hjälpts, kanske inte till Sverige i första hand, och de har inte bott i Södertälje så som de här har gjort. De har kanske åkt vidare till Storbritannien, det är väl det vanligaste landet liksom till, när det gäller liksom från den delen av världen och så också. Återigen, han menar ju att han har hjälpt dem.
Det här är en förhandling som ska pågå i 20 dagar. Läste jag rätt då?
20 dagar, ja. Precis.
Så omfattande om inte annat.
Ja.
Men ja, vi kommer ju belysa det här vidare på LT som vanligt. Men jag tror kanske att vi rundar av veckans avsnitt. Det börjar bli lite långt. Så jag vill tacka er som har lyssnat, och så hörs vi om 2 veckor igen.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.